Umbra, programmet om färg.
År 1775 gjorde den svenska kemisten Carl Wilhelm Scheele en ny färg. En djup smaragdgrön. Han kallade den Scheelegrön. Och färgen blev oerhört populär, bland annat i tapeter. Den var på modet under ett helt sekel. Men färgen var giftig. Det här är historien om Scheelegrönt, om det viktorianska Englands besatthet av gröna tapeter, om Napoleons förgiftade hårstrån och om arsenik.
So green wallpaper starts to become really fashionable around the time that Pre-Raphaelite and aesthetic art is very, very popular in Britain. So in the 1860s it's a hugely popular color.
Det här är Lucinda Hawksley, författare till en nyutgiven bok om britternas fascination för grönt. På 1860-talet i England så blir grönmönstrade tapeter oerhört populära. Samtidigt som preraffaeliterna, en brittisk konstnärsgrupp som använde sig av mycket grönt, var högsta mode, berättar Lucinda Hawksley.
And it also comes not just on wallpapers, but people want to wear green clothing, they have green accessories in their hair, even food colouring. Green food colouring was made with arsenic, and it was a very popular colour of food to serve at parties. So it starts to get very much into the psyche.
Och det var inte bara på tapeter. Man ville ha gröna kläder, gröna accessoarer i håret, maten färgades grön. Viktorianerna var som galna efter denna nya djupa gröna färg som hette Scheelegrön. Vi återkommer senare i programmet till Lucinda Hawksley i London. Men först måste jag ta reda på bakgrunden till Scheelegrönt. På kemicentrum i Lund träffar jag professor Ulf Ellevik.
Ja, kanske.
Hemskt gärna,
ja.
Om du ändå...
Så, jag är färdig att konfinera, men vi tar den till dig längs vägen. Vad fanns det från början? Ja, det fanns en handfull gröna färgämnen. Det fanns malakit, som ett kopparmineral, och så fanns det kopparacetat, som man framställde genom kopparplåtar fick ligga ättiksyra. Och kopparacetat var alldeles för tunt. Det blev ingen bra täckning. Malakit var ganska okej, men också ett dyrt mineral. Så att gröna färgämnen var ju... Det vore definitivt något intressant. Då har vi den svenska kemisten Carl Wilhelm Scheele. Han arbetade med det mesta mellan himmel och jord. Och han var väldigt intresserad av arsenik. Han jobbade mycket med arsenik. Och en dag så hade han kokat en arseniklösning. Och till den satte han kopparsulfat. Och utföll ett fantastiskt grönt färgämne. Som hade en otrolig lyster. Och... Det här gröna färgämnet som ganska snabbt kom att heta Scheelegrönt blev oerhört populärt. För att det var sån himla fin lyster i det. Man använde till allt möjligt. Till och med ett exempel från England där man hade godispapper som har färgat med Scheelegrönt.
Men färgen på modet hade en baksida.
Problemet är ju att det är ett arsenikfärgämne. Och arsenik är giftigt, det är koppar också för den delen. Och tillsammans så var det här ett ganska kraftigt gift. Det kom en variant med ett smaragdgrön några år senare. Men det här var inte mycket bättre, för det var fortfarande koppar och arsenik. Bara en liten annan blandning. Lite roligt är att i Frankrike använde man inte som färg, utan det var rått gift. Nåväl, Scheelegrönt användes lite varstans, dels som konstnärsfärg, men också i tapeter till exempel. Och det kunde vara ganska mycket arsenik i de här.
Under 1800-talets andra hälft fanns tapeter plötsligt överallt. Även hos arbetare och torpare. Det hade blivit billigt. Samtidigt kom varningslarmen om förgiftningar. Inte bara hos tapetarbetarna, utan även hos allmänheten.
Vi pratar ju många, många gram per kvadratmeter. Så jag menar, skulle man tugga i sig de här tapeterna så skulle man definitivt avlida av det. Så tapeterna var tveklöst giftiga. Och det här anar man ganska snabbt, så kemisterna i Europa under 1800-talet, de visste ju om det här. Och varnade för att det här är ett problem. Ja, men det borde inte vara så farligt. Och det är sant, så länge de sitter kvar där och det inte händer något annat. Men blir det fuktigt, vilket det absolut var, så var det lätt hänt att det började mögla. Och var det tillräckligt mycket arsenik i de här, då var det ofarligt, för då växte inte möglet där. Men var det inte så mycket arsenik, så börjar möglet göra om arseniken till trimetylarsin, som en gas. Och så länge det var bra vädring så var det nog inga större problem. Men var det inte det, så kunde det faktiskt bli ganska höga halter av arsenik i luften.
Well, the problem that people like William Morris didn't believe that there was a problem with arsenic in wallpaper is because it didn't affect everybody in the same way.
Lucinda Hawksley berättar om den livliga debatt som uppstod i Storbritannien om farorna med de gröna, arsenikfyllda tapeterna. William Morris, mannen bakom många av de grönmönstrade tapeterna, menade att det inte fanns några risker. Han avfärdade kritikerna med att de var som drabbade av häxfeber. Morris själv hade tapeter med skelgrönt i sitt hus och han upplevde inga problem.
There was a long public debate that was happening really in newspapers and lots of medical people starting to say that they believed there was a problem. But they couldn't pinpoint exactly why it was happening to some people and not to others. And the fact that people like William Morris and his great friend Burne Jones, who also designed wallpaper, they had arsenic-coloured wallpaper in their homes and they and their families hadn't got ill.
Men flera läkare drog slutsatsen att det var just arseniken i tapeterna som bidragit till att flera barn dött.
One of the biggest cases that finally got them to understand that there was a connection with wallpaper and arsenic poisoning was in Limehouse, which is in the East End of London. So then it was a very, very poor part of London. And what was interesting to me was that they were able to afford green wallpaper. So it shows how much wallpaper had gone down in price and was accessible to everybody. And there was a family there. The father was a brickmaker. He had four children and all four of their children died.
Lucinda Hawksley, författare till boken Bitten by Witch Fever. Och så var det där om Napoleon och skelegrönt. Tillbaks till kemiprofessor Ulf Ellervik.
Man är däremot helt säker på, om vi går tillbaka till Napoleon, som ju är en av de här historierna. När han satt fängslad på St. Helens så var det arsenikfärgade tapeter i det rummet. Det vet man. Det finns en liten bit bevarad av de här tapeterna. Man har en hårlock från Napoleon och i den så ser man att det finns arsenik i håret. Arsenik är oerhört lätt att mäta kemiskt. Och man kan ju till och med göra som så att man går in och mäter på olika delar av håret. Så kunde man se att det fanns perioder där det var mer arsenik än andra perioder. Och det skulle man då kunna tolka som att det var fuktiga perioder. Och då bildas det mer arsenik i luften och han andas in det och så hamnar det till slut i håret. Sen är ju frågan om han dog av det här. Det är kanske mer sannolikt att han dog av en tumör, vilket man tror.
I Sverige infördes förbud mot arsenik i tapeter år 1876. I andra länder dröjde det betydligt längre. Och i Storbritannien så infördes aldrig något förbud. Men efterfrågan på tapeter med arsenik föll kraftigt.
Sen så dök det upp andra alternativ. Framförallt så börjar man med kromfärgämnen. Krom är en tungmetall som inte är speciellt bra. Men just den gröna kromfärgen är relativt ofarlig. Det
är kromoxidgrönt.
Precis. Den har ovanligt låg giftighet.
Okej, den målar jag ju friskt med.
Precis, och så länge du inte slickar på penslarna så är det rätt lugnt.
Nej.
Vilket man ju gjorde för att liksom vässa dem lite. Och där är ju en stor del av konstnärsförgiftningarna kommer ju av att man liksom slickar för att få en lite bättre pensel.
Du har lyssnat på Umbra. Vi som har gjort programmet är Katrin Hellberg, Johan Chandorkar och jag heter Pernilla Ståhl. Och Umbra görs av Umami Produktion i Malmö.